Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens officiella ståndpunkter. Detta är vårt 38:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Jag skulle vilja tillägna denna första del till att göra lite reklam för Mynttorgsprotesten den 10 mars. Som nu går under parollen, nu spränger vi åsiktskorridoren. Återigen är Nordiska motståndsrörelsen representerad på talarlistan och denna gång kommer Julius Blomberg att tala. Julius Blomberg är en person som har agerat konferensier för Nordiska motståndsrörelsens räkning vid ett antal tillfällen. Och som jag vet är såväl intelligent som talför, men som kanske ännu inte har talat inför en större publik. Vilket jag dock är säker på att han klarar av med bravur. Han har talat på Nordiska motståndsrörelsens stöddemonstration för Gyllene gryning för några år sedan. Och han har agiterat på gatorna i Stockholm. Så det blir inte första gången, men det blir första gången inför en större publik då kanske. Så det kommer ju bli spännande att höra. Eller vad säger du?
Ja, och det är ju framförallt väldigt trevligt att se att de som arrangerar de här Mynttorgsmanifestationerna, att de fortfarande står på sig och inte är rädda för den stigmatisering det innebär och så vidare. Jag såg till och med att de hade använt en del citat från ledarperspektiv där vi diskuterade just det här avståndstagandet som skedde kring Per Sjögren och allt det här, så såg jag att de hade citerat en del härifrån ledarperspektiv då på sin Facebook eller vad det nu var någonstans på sin hemsida eller någonting. Argument liksom kring varför man inte ska ta avstånd från en organisation som kanske är mer radikal än vad man själv är och så vidare. Att man inte ska slå åt höger som det då kallas i Amerika. Så det är helt strålande.
Det är spännande utveckling, för att överlag så känns det som, eller det är ju bevisligen så att Mynttorgsprotesterna, mycket tack vare arrangörerna, Stockholm har fått suveränt Sverige, det börjar likna en verklig proteströrelse. Där, ja, även de som faktiskt drabbas hårdast av åsiktskorridoren får medverka, vilket såklart är en självklarhet. Och de hanrejigaste av hanrejer har försvunnit, vilket bara är bra.
Mm. Absolut.
Och för att de nationalister som inte kan samarbeta med andra inom samma fåra för en högre sak, man säger, har ju ingenting i den nationella rörelsen att göra. Så därmed så blir ju den här splittringen, om man nu vill kalla det för det, blir en viktig sak för att ena alla verkliga nationella.
Ja, precis. Och för att syna folks kort på handen, om man vill säga så. Alltså för att faktiskt se var man har folk någonstans. Vilka som är äkta vara och inte.
Mm. Övriga talare är bland annat Dan Park, Lasse Willensson och Marcus Andersson, vars konst jag själv uppskattar. Så jag skulle bara vilja rekommendera alla att ta sig till Stockholm den 10 mars och se till att protesterna blir manstarka och kraftfulla, helt enkelt.
Jajamän.
Ja, därmed så går vi nog vidare. Simon Lindbergs arbetsvecka, hur har den sett ut?
5 timmar mejl, 8 timmar möten. Annars är väl egentligen den enda kanske lite spännande saken, inte så spännande det heller, men lite grann i varje fall, det är att jag har... Det är så att våra kamrater på Island, vår organisation där, de ska ha en lite större informationsträff nu inom kort, större än vad de har haft tidigare, i varje fall under sin existens. Och då har jag hjälpt till en del med att ta fram bra presentation för dem att använda sig av. Hjälpt till att kika lite på tal och föredrag och sådär som de ska hålla för den här lite längre och större introduktionen då, så att arbetet i sig för min del är kanske inte så spännande, men jag tänker att det kan ju vara spännande för lyssnarna att höra att det är saker på gång på Island med och att det förhoppningsvis kan vara någonting som rekryterar lite folk till Island, den här träffen då så att säga.
Jag tycker hela arbetet i Norden är väldigt spännande och vi har ju talat en del om Danmark och så. Och Island är ju en ganska liten men stabil grupp skulle jag väl säga.
Mm. Jo, precis. De har ju inte riktigt... Det är ju ett extremt litet land, Island, vilket gör att de måste procentuellt sett av befolkningen bli ganska stora innan de blir några större antal överhuvudtaget, om man säger så. Det är ju inte mer liksom en medelstor svensk stad. Det är ju hela Island i stort sett. Eller en stor svensk stad, får jag säga. Inte en medelstor, men en stor svensk stad. Men större än så är det ju inte. Och dessutom så har de ju då också förhållandevis bra på Island. Sett i mångkultur och massinvandring och så här jämfört med resten av Norden. I allmänhet och Sverige i synnerhet. Då, så att, det gör ju också att det är svårare. Och väcka folk och få folk att engagera sig.
Mm.
Så de har ju, de ligger lite efter helt klart, men de är jämfört med oss då, men de är ju, de existerar och de växer sakta men säkert. Och som sagt, och den här infoträffen som är den största de någonsin har haft hittills, den kan ju förhoppningsvis leda till ett gäng nya rekryter som kan synas och höras.
Jo, sen är det ju, det vet jag att Bror Vaker har nämnt i artiklar och så att ja, de ligger efter och sådär. Men när det är så ett litet land, så liten befolkning, så blir varje förändring, om det nu kanske bara rör några hundra eller några tusen nya islänningar som det heter som kommer dit, så blir ju, det blir ju en väldigt stor förändring. En liten befolkning är mycket, mycket mer sårbar.
Mm.
Och då kan ju reaktionen bli desto kraftfullare också.
Jo, absolut, absolut. Det är ju kanske till och med på Island revolutionen kommer att börja, vem vet.
Ja, precis.
Men ja, nej, det är väl det om arbetsveckan. Det har varit en ganska lugn arbetsvecka överlag, måste jag säga. Det har varit, det är väl lite olika delar av landet. Men mina barn har i alla fall haft sportlov med i veckan, så att jag har försökt att lägga lite mer tid på dem än vanligt åtminstone. Försökt vara lite duktig pappa också. utöver att bara vara kämpe.
Ja. Jo, nej, men det, man måste vårda familjen ibland också.
Ja, jo, så är det.
Det är inte alltid det lättaste dock.
Nej.
Tyvärr.
Men det är skönt att man kan få tid till det någon gång ibland.
Jo.
Eller ta sig tid, rättare sagt. För att få tid till det får man aldrig, för att det finns alltid att göra. Om man så vill så kan man ju ha att göra dygnet runt.
Ja, jag förstår ju de som lyssnar och de som hör det de vill höra, så att säga, av våra fiender då. Så är det ju så att det är inte så att vi struntar i våra barn.
Nej, precis.
Med dem varje dag.
Jo, precis. Men det kan ju finnas mer tid och mindre tid i olika perioder och olika saker man gör. Ja, så är det ju. Så är det väl för alla familjer. Det är väl inget konstigt med det. Men ja, bara att vi har ju fritidsintressen som tar ganska mycket tid, kan man ju säga.
Jo.
Och fritidsintressen som kommer att gynna våra barn också i längden. Så.
Precis. Ja. Ska vi gå vidare till veckans betraktelse?
Jajamän, och det får nästan bli en del av en veckorapport det också. Det är faktiskt så att jag har varit utan nikotin nu i 9 dygn totalt när vi spelar in det här. Och jag har ju snusat eller rökt sedan jag var 14 år gammal. Så att det är ju en bit över 20 år jag har hållit på med nikotin då. Jag har nog försökt sluta någon gång ibland så här under åren, men jag har aldrig försökt riktigt helhjärtat. Jag har aldrig liksom bestämt mig för att nu ska jag verkligen sluta, utan jag har mer så här tidigare tänkt att jag ska testa och se hur det går. Och då har man inte starkare motivationen att man klarar inte mer än en dag när man inte är motiverad utan bara vill prova. Liksom, då blir det inte så att man slutar. Men däremot, det som fick mig verkligen motiverad att sluta nu, det var ju faktiskt den här fastan som jag genomgick, som vi pratade om för några avsnitt sedan. Där jag fastade i lite mer än en vecka. Och där jag liksom kom till insikt under den fastan att egentligen, för att så är det ju, att klarar man av utan mat en hel vecka, som ju ändå är någonting man behöver ha, Man, kroppen behöver ju ha energi, kroppen behöver ju ha näring, kroppen behöver ju ha mat. Och klarar man då sig utan någonting en hel vecka som kroppen ändå så behöver, så vore det väl tusan om att det skulle kunna vara utan ett gift. Som ju absolut inte på något vis är nödvändigt av kroppen, utan någonting man själv liksom har tillfört. Och den tanken, den motiverar mig tillräckligt mycket för att bestämma mig för att sluta snusa. Dock med en twist. Jag kan inte bara sluta snusa som alla andra, utan jag har ju tänkt så här från början. Att jag ska sluta snusa i en månads tid i varje fall. Och sen ska jag bestämma mig för om jag vill fortsätta sluta snusa eller om jag vill börja igen efter en månad. Och det är lite som jag också varit inne på här tidigare, att jag tror det är svårt för alla människor att vara helt och hållet 100% perfekta vad gäller allting. Man får välja sina strider. Och jag tycker inte det är hela världen om en person som ägnar sitt liv åt kampen och som sköter sig väldigt bra på många andra sätt. Men som person till exempel väljer att snusa och väljer att ha det som sitt gift, som sin synd, som sin dåliga sak. Så tycker inte jag det i hela världen. Jag tycker inte det är någonting liksom man behöver moralpredika allt för hårt kring. Utan det viktiga med gifter och med laster, det är ju att man åtminstone känner till att man har dem. Och att man liksom förstår att det här är inte jättebra för mig. Men jag väljer kanske inte att ta just den här striden, utan att ta de här 12 striderna istället. Jag hoppas jag är klar och tydlig nog. Men ja, det får väl egentligen du svara på. Om du förstår vad jag säger, så förstår förhoppningsvis lyssnarna också vad jag säger, och annars får du väl tillägga någonting, Fejdland.
Ja, men jag håller helt med, och det finns nästan inget värre. Det är klart det finns värre saker, men när det blir moralpredikan över det, då får man ju nästan lust att lägga på sig ännu mer laster. Faktiskt. Det du menar är väl att man ska ha så få laster som möjligt, och man ska hålla sig till de minsta lasterna.
Precis, och även att man ska vara medveten om att de lasterna också är laster egentligen när allt kommer omkring. Det tror jag är viktigt, så att man inte går och inbillar sig att man snuser, väl liksom, nikotin är väl ganska övertydligt i det här samhället att det är en last. Det är ju någonting som det propageras ganska hårt kring. Men det finns kanske andra saker, som att man kanske går runt och är helt tokberoende av sociala medier utan ens förstå att man är beroende av det. Eller av socker för den delen som finns i all mat och så vidare. Och det tycker jag är allvarligare än en last man ändå så vet att man har och som man erkänner för sig själv är en last. Mm. Men så med det sagt och med det resonemanget utrett och klart, så en månad tänkte jag först, men sen har jag läst att det finns tydligen en magisk gräns efter 40 dagar. Där det visar sig att ganska många som har hållit sig undan från nikotin i 40 dagar, de får ett återfall. Så att nu har jag kommit fram till att jag måste klara mig längre än så. Så jag får väl säga 2 månader ska jag vara utan nikotin. Därefter ska jag göra det här vuxna och medvetna valet om jag känner att nikotin är någonting jag vill börja med igen. Eller om jag faktiskt ska hålla mig utan det efter de här 2 månaderna. Så med den lilla twisten. Men jag, precis som med fastan, så vill jag få några hälsoeffekter, så är väl det positivt. Sparar jag några kronor så är väl det positivt. Men framförallt så är det för att jag vill utmana mig själv. Jag vill testa mig själv. Jag vill se och bevisa för mig själv att jag faktiskt klarar av att vara utan den här lasten också. Och det har gått tämligen bra det här med. Det var, som jag också sa, i samband med fastan så var det svårare att vara utan nikotin i en vecka än att vara utan mat i en vecka. Och det har det faktiskt varit. Det har varit jobbigare än vad det var utan mat. Men ändå inte så där extremt bekymmersamt, skulle jag inte vilja säga. Och det blir ju lättare och lättare hela tiden. Nu är det ändå 9 dygn utan. Så att det är fortfarande så att jag känner att det hade varit trevligt att ta en snus. Men det är ju inte det här akuta beroendet som man har under de första dagarna.
Så inga vansinnesutbrott på banan under sportlovet?
Det är en fråga jag väljer. Inga kommentarer? Nej, men det har varit ganska lugnt faktiskt. Det är klart man blir lite mer lättirriterad och sådär. Det blir man. Men det är också en anledning. Eller inte en anledning är det inte. Men det är också lite därför jag passade på att kombinera det när jag ändå skulle ha en lite lugnare vecka än vanligt. För att skulle man arbetat lika mycket som vanligt med kampen och dessutom varit utan nikotin och dessutom haft barnen hemma, liksom, då kanske det hade just kunnat bli på det där viset att det hade blivit utbrott eller inte funkat alls bra. Så att därför valde jag hellre att liksom lägga mer tid på barnen och umgås med dem aktivt, för då finns det inte utrymme för det på samma vis.
Jag har faktiskt inspirerats av din fasta och jag kommer fasta själv en vecka. Men det är precis som du säger, och det här kan ju låta som en dålig ursäkt såklart, men man vill ju passa på under en vecka när man har så lite som möjligt att göra. Och just nu så har jag så mycket som möjligt att göra. Vilket kommer märkas snart. Men det är diverse möten som kommer ge resultat inom kort.
Jajamän, spännande från din front också här, vad som händer framöver, även om jag vet om det mesta, men ja, för lyssnarna.
Men när det blir en lång vecka, då ska jag gå in och fasta också.
Mm. Så.
Ja, så du har fått med en till på tåget där, minst en.
Ja, sekten blir starkare.
Ja, precis. Man måste göra som ledaren säger i sekten.
Ja.
Ja, men från snus till att diskutera nyheter då kanske.
Ja.
Och då har vi veckans nyhet är följande artikel från Nordfront. Hemlig inspelning avslöjar bögnätverk inom alt-right-rörelsen. Då läser jag från ingressen. I ett hemligt inspelat samtal mellan alt-right-profilen Greg Johnson och en annan homosexuell man säger den senare att han upplevt kretsen kring Countercurrents som en flamboyant pornografiscen och att han fått sexuella inviter av män på Johnsons evenemang. Johnson själv bekräftar att han är med i ett nätverk av bögar inom alt-right-rörelsen. Sen framkommer det ju såklart lite mer saker i artikeln, men det mesta är väl ganska känt nu delvis tack vare denna artikel. Saken har även diskuterats på forum. Radio Nordfront har också diskuterat detta under veckan. Greg Johnson kommer ju till Sverige nu i mars för att tala igen på Skansa Forum. Ska du åka dit?
Ja, nej, jag tror jag står över faktiskt. Jag har väl faktiskt inte riktigt, alltså Greg Johnson i sig har inte varit någon riktig hemlighet att han har varit homofil. Utan det har ju gått rykten om det, ganska kraftiga rykten under ett ganska bra tag. Och han har ju även, alltså det har ju även lyst igenom en del under hans föredrag och sådär, där han har sagt vissa saker som har varit ganska anmärkningsvärda. Och det är mycket... mycket anmärkningsvärda talare eller ämnen eller på de här träffarna. Jag vet även Skansa Forum, när de var i Köpenhamn, så vet jag att Jerry Taylor, han är en sån som brukar vara med, som jag tror ska vara med nu också. Så förutom Greg Johnson så har vi Jerry Taylor som pratar alltså öppet om förintelsen och att vi inte ska, alltså det får inte ske en förintelse igen, och det ska vi såklart inte vara bidragande till. Så att han pratar om förintelsen precis som att det liksom är helt etablerat och inte något som man kan ifrågasätta överhuvudtaget. Vilket är väldigt anmärkningsvärt när man ändå är en så kallad radikal nationell och man pratar till andra radikala nationella. Så att jag har faktiskt, jag ska vara helt ärlig och säga att både då bögar som ingår i nätverk och människor som pratar om förintelsen så som systemet gör det. Jag har lite svårt, jag vet inte riktigt vad jag skulle där och göra, och har lite svårt att förstå varför man som radikal nationell skulle vilja besöka de här träffarna överhuvudtaget, faktiskt. Sen finns det kanske någon intressant talare och sådär, det säger jag ingenting om, och de kanske har bra arrangemang och allt, men nej, det är lite magstarkt för min del.
Ja, när det gäller den här förintelsebiten, det är väl en sak om man anser att den här frågan ska vi inte lyfta överhuvudtaget. Vi ska vara tysta om den. Jag anser ändå att de har fel då, men det är väl okej, kanske. Mm. Men att de legitimerar förintelsepropaganda, det är inte acceptabelt. Alltså.
Nej, precis. Det är ju lika lite acceptabelt som att man nätverkar med andra bögar då inom en nationell organisation. Kanske.
Ja. Har du några kommentarer till hela artikeln överlag eller hela ämnet?
Ja, alltså jag känner väl egentligen att det finns väl massvis med saker man skulle kunna prata om gällande den här nyheten. Man skulle kunna ta upp det i en massa olika ämnen och vinklar. Och man kan såklart tänka på det utifrån väldigt många känslomässiga och jobbiga aspekter. Vi har till exempel de kopplingarna som vi har och som existerar mellan homofili och pedofili. Vi har de dragningarna som vi vet finns till manlighet och manliga rörelser från homofiler och så vidare. Alltså saker som är ganska jobbiga att tänka på om man tänker att det kommer unga män till den nationella rörelsen i USA liksom och fångas upp av Greg Johnsons bögnätverk. Men jag tänker ändå att vi ska undvika den typen av diskussioner och spekulationer och istället prata om en annan sida av det här som man kanske inte direkt tänker på när man läser nyheten. Och det är att det som egentligen, om vi bortser från de här då eventuella individuella personerna som kan bli drabbade av det här, så det som är verkligt skadligt med det här har egentligen ingenting med homofiler att göra alls. Utan det är snarare den grupp i gruppmentaliteten som uppstår genom det här. Den korruptionen som riskerar att följa med en sån grupp i gruppmentalitet. Och den strasserism som en sån här kultur med grupper i gruppen riskerar att leda till. Och också har lett till i fallet med countercurrents. Men det här gäller alltså såklart inte bara homofiler utan det gäller ju alla människor som har väldigt starka sidointressen utöver det större förenande intresset. Och egentligen nästan vad det sidointresset än må vara. Det skulle lika gärna kunna vara nationella som knarkar som söker sig till varandra. Det skulle kunna vara judar som infiltrerar den nationella rörelsen. Det skulle kunna vara djupt religiöst kristna som infiltrerar en icke djupt religiöst kristen organisation och så vidare. Och då kan det ju uppstå en grupp i grupp mentalitet för att personer som har då starkt avvikande uppfattning från den gängse normen, de just söker sig till varandra på grund av de sidointressena de har. De grupperar sig tillsammans, de grupperar sig mot andra som inte är som dem. Och det kan också leda då till att de får en högre lojalitet till andra bögar, till andra knarkare, till andra judar, till andra kristna än vad de har till de andra nationella. Eller inom en och samma organisation än vad de har till andra anslutna kamrater. Alltså de får en större lojalitet inom den här avvikande gruppen. Och där då så kan det ju uppstå korruption för att den här gruppen börjar agera på ett vis som är gynnsamt för just den gruppen. Man kanske till exempel framhåller den mest lämpade i just den här gruppen som någon som borde bli chef eller få ansvar snarare än att man tittar på den som är mest lämpad i hela organisationen. Utan man väljer hellre från sin specifika intressegrupp. Man är kanske mer accepterande gällande andra negativa avvikelser med personer inom gruppen. Alltså triviala som större saker. Det kan vara allt från liksom att men nu kom Johan för sent här igen till mötet. Och det är inte alls bra. Men han är ju faktiskt en del i den här avvikande gruppen. Så att det får väl ändå vara okej då. Vilket det kanske inte hade varit om han inte hade varit en del av den här gruppen. Och sen har vi då det jag sa om strasserism som jag väl behöver förklara lite snabbt också. Det menar jag då på är att när den här gruppen har blivit så pass stark att dess avvikande intressen börjar kännas något utbredda och normala, då kommer gruppen också aktivt börja föra en talan för att faktiskt bre ut sig och normaliseras ännu mer. Alltså en böggrupp kommer börja propagera för att homosexuella ska få adoptera kanske. En knarkargrupp kanske börjar lobba för att cannabis ska legaliseras. En judegrupp för att framföra att judendomen bara är en religion och ingenting annat och att den inte utgör något hot överhuvudtaget. En kristen grupp skulle kanske vilja lyfta fram bibelcitat i olika artiklar och sammanhang. Och allt det här då, alla de här åsikterna som skulle lyftas fram av de här grupperna sker ju alltså då på bekostnad av den större och gemensamma nationella strävan i det här fallet. Så deras lojalitet till sidointresset, det blir alltså på sikt genom att det tillåts breda ut sig större än vad det blir till saken i stort och till saken i sig. Och det här är som sagt vad som har hänt här inom Countercurrents-rörelsen. För att folk söker ju inte sig till Countercurrents-rörelsen för att de är homofiler som vill träffa andra homofiler. Utan de söker ju sig till Countercurrents-rörelsen för att de är nationellt sinnade. Men genom att de då ska bejaka det här nationella intresset och att de börjar besöka den här verksamheten, ja, då matas de också med homopropaganda. Och de utsätts för grooming och raggning av homofiler. Och de får säkert fördelar om de är homosexuella eller bisexuella jämfört med om de är heterosexuella. Så här har det precis skett exakt så som jag pratar om, att det här sidointresset på något vis har blivit viktigare än huvudintresset, eller åtminstone tar plats av huvudintresset. Så från början så hette det kanske bara att vi ska inte alls prata negativt om homofiler eller en som homolobbyn eller någonting. Men sen i takt så har det liksom växt och tagit större och större plats, och den här gruppen har blivit större och större och det har kommit mer och mer på agendan. Och ett annat otroligt bra exempel då, förutom Countercurrents, det är också egentligen inom hela counter-jihad-rörelsen som har blivit extremt etablerad runt om i Europa och i Sverige och i världen. Där det just på grund av judisk infiltration och judiska intressen har lett till att stora delar av den nationella rörelsen har blivit kidnappad av det här counter-jihad-tänket. Där man försöker etablera att det är islam och muslimer som är problem i världen. Och att det inte handlar om ras utan om religion. Men vi har också mindre exempel. Vi kan se en form av kristen infiltration i Nordisk Ungdom och Skandinaviska Förbundet. Där den typen av frågor har kommit att bli väldigt viktiga på bekostnad av rent normalt nationella frågor. Och så vidare och så vidare. Så att det figurerar lite här och var.
Mm. Moseströrelsen då? Är Moseströrelsen fritt från grupper i gruppen?
Ja, får väl svaret bli på den frågan. Det finns absolut inte någon sådan grupp som har någon större makt inom organisationen. Det kan jag garantera till 100% säkerhet. Men givetvis så finns det alltid med som ett riskmoment som vi från ledningshåll behöver hålla ögonen öppna efter. Och nu menar jag inte att det finns någon större risk att ett bögnätverk eller en judisk intressegrupp för den delen skulle uppstå inom motståndsrörelsen. Men det kan ju för all del finnas krafter som menar på att vi borde börja sluta dela flygblad och skjuta människor istället, till exempel. Sådana grupperingar kan ju finnas som alltså vill att kampen ska gå in i en annan fas, radikaliseras trots de förutsättningar som inte alls är gynnsamma för ett sådant tänk, att det ändå ska gå de vägarna. Att det helt enkelt går för sakta och så vidare, och att man därför inte ser saken realistiskt och i ett större perspektiv. Det kan också såklart komma, vi är för religionsfrihet, men det skulle ju kunna komma mer religiöst kristna som skulle börja organisera sig på det här viset som en grupp i gruppen. Det skulle kunna komma människor som extremt övertygande om ovedkommande konspirationsteorier och annat. Och där menar jag alltså att det kan ju alltid komma människor, i och med att vi rekryterar brett, vi rekryterar mycket människor så kan det ju såklart komma folk som börjar prata vitt och brett och högt för att sprida idéer som avviker från organisationens gängse uppfattning. Och den här typen av strömningar måste det ju hållas koll på för att inte de ska få för mycket gehör och för att inte de ska riskera att skapa en grupp i gruppen eller ta över delar av organisationen. Och med det sagt så vill jag också tillägga såklart att det är inte så att vi inte tillåter diskussion kring saker och ting inom organisationen. Det är inte så att vi kräver att alla våra medlemmar tycker till 100% som vi i alla varenda detaljfråga som existerar. Men jag menar ändå att när det blir för starka intressen som avviker för mycket från organisationens officiella ställningstagande, då måste man dra öronen åt sig och eventuellt agera.
Så är vi alltså ingen sekt då, eller?
Nej, det är vi ju.
Trist.
Ja, precis. Nej, men det är vi inte. Men alltså jag menar, tror man... om det nu är så att man faktiskt är kristen i väldigt, väldigt, väldigt religiös av sig och man känner att man verkligen vill sprida den här kristendomen. Eller man faktiskt verkligen tycker det är dags att skjuta människor. Eller att man tycker att det är viktigare att övertyga folk om att jorden är platt än vad det är att övertyga folket om nationalsocialism. Då så bör man ju såklart inte heller vara aktiv i en organisation som vår som har de ideologiska ställningstagandena vi har, det arbetssättet vi arbetar med, utan då borde man ju gå med i någon annan organisation som passar bättre istället. Och det är ju inget konstigt med det här, så fungerar ju alla organisationer. Så så att som sagt, man får som medlem i motståndsrörelsen, man får lov att vara kristen, man får lov att tro att jorden är platt. Det är avvikande uppfattningar gentemot organisationens officiella ställningstaganden. Och det är därför ingenting som man aktivt bör driva som en fråga eller försöka sprida aktivt inom organisationen. Där kan man väl se skillnaden. Men givetvis får man själv tro på det. Ja, det är värt att tillägga. Det kan ju faktiskt också vara att en sak som gör det svårare, tror jag, att etablera en sån här grupp i gruppen i vår organisation, som gör det svårare att på något vis påverka organisationen med avvikande åsikter, det är ju att vi ändå har en så klart utstakad och definierad ideologi som vi har. Vi bekänner oss helhjärtat till nationalsocialismen och det gör både att det är väldigt tydligt var vi står någonstans, men också att det märks väldigt snabbt och tydligt om någon försöker driva en alltför avvikande ideologisk linje. Så där menar jag på att nationalsocialismen är väldigt gynnsam för oss när det kommer till den här frågan som är en av många.
Okej, vi går över till den ideologiska frågan och det är återigen ett läsarbrev som till viss del knyter samman med denna nyhet. Det är också lite roligt då det även visar upp en annan bild av den gamla rörelsen som vi fick en ganska romantiserad bild av i ett läsarbrev för ett par veckor sedan. Mm. Jag läser brevet. Hejsan, jag har varit nationell sedan tonåren, Ultima Thule-vågen, skinnskallemodet och så vidare. Blev tidigt avtänd gällande nationalsocialism på grund av möten med så kallade nazister som betedde sig som mediala nidbilder. Jag blev genom dessa erfarenheter även tidigt avskräckt från organisering och partier. Har dock hela tiden försökt stötta nationell verksamhet från partier och butiker till medieprojekt och liknande, om inte annat ekonomiskt. Jag blev tidigt medveten om motståndsrörelsens existens och verksamhet, men det är inte förrän de senaste 4-5 åren som jag genom er fått en ny och positiv bild av nationalsocialismen. Nordiska motståndsrörelsen är numera också den enda organisation jag stödjer ekonomiskt. Ni har tidigare talat i ledarperspektiv om demonstrationer som Farbror Blå på förhand har fått nys om. Därför funderar jag en del på signalspaning och infiltration, både historisk och nutida. För någon som mestadels stått utanför rörelsen som tyst sympatisör, konsument och finansiär kan det verka som något väldigt mystiskt, ibland med paranoida undertoner och verklighetsfrämmande. Samtidigt, genom att följa diverse rörelser, har det ju hänt gång efter annan att man har sett organiserad förföljelse, intern splittring som verkar orkestrerad och inte minst angivare som bereds plats i morgonsofforna och finrummen efter sitt förräderi. De klipp som Nordfront lagt upp av Säpos upprepade och misslyckade kontakter med Mosesrörelsens medlemmar har vidare fått mig att förstå hur vanligt det faktiskt är. En helt annan sorts infiltration vi sett genom historien som är intressant är den av homofiler. Om man ser till Ernst Röhme i Tyskland, 80- och 90-talets Nicky Crane och dagens homofila infiltration av de nationella leden genom countercurrents. Man såg ju också exempelvis i dokumentären Spion i extremhögern på SVT hur en ung fikus hyfsat lätt kunde nästlas in genom att dragga på en äldre brittisk bög. Nu tror jag inte just homoinfiltration är motståndsrörelsens största problem, men hur ska man allmänt tänka och agera kring systemets sabotageförsök? Hur skyddar man sig bäst och hur stor är risken att hela övergår till en olidlig intern kultur av misstro och paranoia? Fortsätt ert fantastiska arbete. Fler donationer kommer per snigelbrev. Med vänliga hälsningar, Bosse. Ja, vi har ju tidigare varit inne på det lite grann i några tidigare avsnitt, precis som Bosse skriver. Men förekommer det signalspaning och infiltration gentemot motståndsrörelsen?
Ja, det gör det absolut. Vi får otaliga bevis varje månad på att så sker, skulle jag vilja säga. Och där menar jag poliser som i stort sett redan står på en samlingsplats och väntar tillsammans med de första aktivisterna som anländer. Jag pratar om helt enorma polisresurser, flertalet bilar och ibland också helikoptrar i små orter där det aldrig någonsin syns några poliser annars överhuvudtaget. Jag pratar om stopp för så kallade rutinkontroller där man får visa körkort, blåsa för nykterhetskontroll och bli visiterad. Och sådana här typ av kontroller för vissa av våra aktivister, i varje fall inom vissa områden, så sker det oftare under en månad än vad det sker för en svensson under en hel livstid. Så mycket för rutinkontroller. Alltså det är lite mer rutin att kontrollera våra aktivister än andra, kan man väl säga. Men det sker ju på många olika sätt såklart. Vi vet om att det sker avlyssning av våra mobiltelefoner. Vi vet om att man läser vår e-post. Att man kan ta sig in datorer med trojaner i telefoner. Man kan plantera myggor i hus på bilar. Man kollar GPSer. Man bedriver traditionellt polisspaningsarbete. Man lägger ytterligare pusselbitar genom att väldigt ofta ta till med husrannsakning även för ganska ovidkommande brott. Till exempel så fort någon har skrivit en kommentar på någon social media som systemet menar är hets mot folkgrupp, då brukar de dra till med en husrannsakan om det är någon av våra medlemmar som är misstänkta för det där. Och det kan man ju verkligen liksom ifrågasätta sig var i det juridiska, var rättsvärdet finns i att göra en husrannsakan för att någon har skrivit en kommentar på nätet. Men det är också ett sätt för dem att liksom kunna fortsätta skrämmas, kunna fortsätta övervaka och kunna, som sagt, hitta fler pusselbitar och lägga i sitt pussel. Så att, ja, i allra högsta grad så bedrivs den här typen av verksamhet mot oss från systemets sida genom polisen.
Är det inte rimligt av poliser att lägga dessa resurser på motståndsrörelsen för att stävja kriminalitet då?
Nej, det kan man inte påstå. Vi är en legal organisation. Vi ägnar inte oss åt någon form av kriminalitet. annat än hets mot folkgrupp då kanske, för att så som de lagarna ser ut så ja, de hittar ju på nya saker vad som är hets mot folkgrupp hela tiden, så att de gör ju så att vi begår brott även om vi inte gör det medvetet genom den här lagen, om inte annat. Men förutom det så alltså, visst, det uppstår konfrontationer ibland under våra aktiviteter till exempel. Det gör ju sin tur att det kan uppstå ett brott. Det kan komma att bli ett misshandelsbrott till exempel. Även om det då alltid är självförsvar, men det kan ändå komma att dömas som ett misshandelsbrott och sådär. Men det här sker ju som sagt alltid om det är människor som inte respekterar att det finns människor som har en avvikande politisk uppfattning, det vill säga oss. Men vad jag vill säga om det här är ju att under våra aktioner så begås det ju fler brott när polisen är på plats än när de inte är på plats. För att det är oftare så att de här vänsterfjantarna, de får mer mod av att polisens närvaro och mer mod till att attackera oss eller ge sig på oss än vad de gör utan att polisen är där. Då håller de sig ofta passiva och på avstånd. Så att tvärtom, det leder till mer brottslighet, mer kriminalitet med polisens närvaro än utan.
Ja, bara lägga till en sak. Jag vet inte hur det ser ut över det landet, men i Göteborg så vet jag ju åtminstone att antifascisterna där ringde ju faktiskt polisen. Mm. Och när polisen kom till platsen, då började de hetsa och mobilisera och så vidare.
Mm. Ja, nej, det är spännande. Men det är ju såklart för att då vet de ju om att det kommer inte bli så där värst allvarligt, utan skulle det uppstå liksom någon skärmytsling så kommer den stoppas ganska snabbt av polis. Så det är ju givetvis därför. Plus att de såklart har lärt sig att de aldrig blir gripna vad de än gör ändå. Polisen riktar alltid sina batonger mot oss, så att säga.
Mm.
Men jag tänker också att det kan väl ändå vara på sin plats också att nämna att det är faktiskt inte bara under offentliga aktioner som vi har liksom får uppmärksamhet från polisen. Utan de lägger ju en hel del resurser faktiskt på att bevaka när vi har en vildmarksaktivitet, alltså ute och går i skogen och sätter upp läger. Där vi har basaktioner som har delat ut flygblad i postlådor, har det förekommit att poliser har kommit till platsen. När vi har bedrivit kampsportsträningar så har polis stått och filmat de här. Och ja, de har även ibland haft rutinkontroller vid någon social träff som vi har arrangerat och så vidare. Så att, och där kan ju förhoppningsvis de flesta människorna förstå att det absolut inte handlar om att stävja kriminaliteten. Det är därför man lägger de här resurserna på oss i de här lägena.
Nej, men det är precis som du säger, att under offentliga aktioner där kan det bli konfrontationer, och då är det ju åtminstone lite logiskt att polisen är där. Men varför används flera polisbilar i tjänst? Alltså i många timmar för att hålla koll på oss när vi dricker kaffe i en bygdegård. Samtidigt som rån, inbrott, våldtäkter och massa annat allvarligt läggs ner på löpande band. På grund av resursbrist.
Ja, alltså det blir ju resursbrist för att de lägger den här energin på oss bland annat då. Det handlar ju uteslutande om prioriteringar. Och att hålla koll på politisk opposition, det är alltså då någonting som är väldigt, väldigt högt prioriterat i Sverige. Uppenbarligen så bevisar ju det här att det är högre prioriterat att hålla koll på oss i motståndsrörelsen än att lösa allvarliga brott. Och det här handlar som sagt inte om kriminalitet. Det handlar inte om att stävja kriminalitet. För till och med där skulle man ju då kunna säga att även om vi pratar om offentliga aktioner, och även om du sa att det finns ju ändå någon form av logik att de finns på plats då, så ändå så är det ju så att de brotten som teoretiskt skulle kunna uppstå under en offentlig aktion, de är ju ändå ganska milda i jämförelse då med kanske, ja, som sagt, våldtäkt och kanske till och med mord som det inte läggs tid på, för att det istället läggs tid på oss, så att säga. Men så det handlar inte om kriminalitet. Det handlar om att försvåra vår tillväxt. Det är det handlar om. Det handlar om rena politiska trakasserier. De vet om att det skrämmer bort folk från oss på stan när vi är omringade av poliser. Det gör att inte folk i samma utsträckning kommer fram och har djupa utläggningar och diskussioner med oss och så vidare. Visst, det leder till visst intresse när polisen är där, att folk kanske vill ha ett blad eller se vad det är frågan om. Men det gör inte att folk knyter sig till oss, att de verkligen öppnar upp sig för oss och verkligen tar sig till oss på det sättet. Utan det skrämmer polisen bort folk ifrån att göra. De vet om att de kanske skrämmer bort nyrekryter genom att trakassera oss. De vet om att de förr eller senare kommer kunna sätta dit oss för olika skitbrott om de bara konstant bevakar oss. Och därigenom att de kan sätta dit oss skitbrott så kan de göra det ännu jobbigare för oss. Och med skitbrott så menar jag menar exempelvis hets mot folkgrupp. Men det kan också vara störande av allmän ordning, det kan vara ohörsamhet mot ordningsmakten, det kan vara fortkörning eller brott mot knivlagen eller något annat. Och då kanske ändå någon tänker här när jag säger så här på det här viset att, men då är vi ju ändå kriminella. Om polisen faktiskt kan sätta dit oss för de här brotten, då är vi ju en kriminell organisation. Då finns det ju liksom fog för att bevaka oss på det sättet som polisen gör. Men jag menar faktiskt att en klar majoritet av Sveriges befolkning, de skulle förr eller senare åka dit för ett eller annat litet brott om de bevakades på samma sätt som vi gör hela tiden. Jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt få människor i Sverige som aldrig någonsin har gjort någonting som jag tycker är mycket värre än något av de brotten jag sådär, det vill säga skräpa ner i naturen. Jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt få som alltid stannar tillräckligt länge vid en stoppskylt med sin bil. Jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt få som alltid redovisar för Skatteverket varje gång de har hjälpt grannen med en liten syssla i utbyte mot en middag eller en fika till exempel. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så det finns ju så otroligt många små saker som folk liksom med all rätta struntar högaktningsfullt i. Och det är bara det att vi åker ju dit för de grejerna genom att vi har den här pressen på oss som vi har.
Jo, vi har ju människor som åkt dit för att de haft en morakniv i bilen, vilket jag anser att alla borde ha, egentligen under förarsätet, under sätena, för att kunna skära loss bilbältet om man trasslar in sig under en krock eller sådär.
Absolut.
Och överhuvudtaget så är det ju ett multiverktyg, alltså det kan användas till så mycket. Mm.
Jo, absolut, jag håller med.
Dessutom när det handlar om brott mot ordningslagen och sådana här saker som de verkar vilja sätta dit oss för nu, då måste de ju kringgå grundlagen. Alltså polisen bryter mot lagen egentligen för att lagföra oss. Det är bara det att de har ju systemet bakom sig såklart. Mm. För att enligt grundlagen så får man ju liksom, vi har ju människor som blir lagförda för att de delar ut flygblad och det är ju lagligt.
Precis.
Så att det är polisen som beter sig olagligt.
Och det är ju egentligen samma sak med lagen om hets mot folkgrupp då, till exempelvis. Som också är en gummiparagraf som de kan anpassa efter hur de vill. Och som egentligen också är ett brott mot grundlagen om yttrandefrihet. Så.
Jo, absolut. Så att det är systemet som är kriminellt.
Precis, de hittar på brott och som de sen övervakar oss dygnet runt för att kunna sätta dit oss för.
Ja, nu har ju det här handlat mest om vanliga polisers arbete. Men säkerhetspolisen nämns ju också i insändaren. Hur arbetar de mot oss utöver med spaningsarbete då?
Ja, precis som det nämndes i insändaren och som vi också har offentliggjort vissa gånger, långt ifrån alla gånger, men vissa gånger så gör de det genom att kontakta våra medlemmar och rekryter och försöka övertyga de här om att de ska förse Säpo med information. Alternativt att de liksom så här hotas på olika vis att det kommer inte gå bra för dig om du inte slutar stödja motståndsrörelsen nu. Vi vet vad du håller på med. Det där kommer gå jäkligt illa för dig om du inte lämnar den där organisationen och så vidare. Så att antingen liksom att de försöker värva informatörer. De försöker få våra medlemmar att förråda oss genom att dela information till dem, eller att de helt enkelt försöker som råbisar försöka hota dem till att lämna organisationen. Och ja, sen har vi också haft fall faktiskt där Säpo har kontaktat föräldrar till medlemmar som varit under 18 år.
Det är vansinnigt. Ja. Alltså de ringer och hotar föräldrar.
Ja. Vi har haft fall där Säpo har kommit till arbetsgivare och försökt skrämma arbetsgivarna för att de ska antingen förmå vår aktivist att lämna organisationen eller att de helt enkelt ska göra livet svårare för vår aktivist genom att arbetsgivaren då ska säga upp dem. Och sen har vi faktiskt också en del exempel under historien på, det finns säkert fler än det vi har upptagit, men vi har konkreta bevis har vi haft för att Säpo också har försett AFA och andra grupperingar med information om våra medlemmar. Så att, ja, det är väl några exempel på hur de jobbar. Så de är ganska omoraliska och ohederliga de också. Det är inte precis några paragrafryttare kan man inte säga.
Nej, alltså AFA hade ju Martin Fredriksson som var verkligen en av de högsta inom AFA. Var ju informatör åt Säkerhetspolisen.
Mm.
Och fick information tillbaka. Så som jag fattat det då.
Ja, och jag kan också nämna att vi har erbjudits information om diverse rörningar av Säpo, men vi har ju givetvis tackat nej och bett om fara åt helvete, rent ut sagt, för det, för att vi vill inte ha någonting att göra med dem. När det gäller systemet och systemets avlönade knäktar så kan man inte se det som att en fiendes fiende är en vän. Utan där måste man liksom dra en skiljelinje som en revolutionär organisation.
Mm. Ja, infiltration då? Har vi varit infiltrerade någon gång?
Alltså man får väl räkna med att det har förekommit eller kanske till och med förekommer någon form av infiltration någonstans. Men i någon större utsträckning, det tror jag faktiskt inte har existerat eller existerar. Vi har ju dock en hel del omständigheter som skyddar oss från infiltration. Dels så är vi ju en ganska sluten och hierarkisk organisation när det kommer till ansvar, när det kommer till planering och så vidare. Vilket försvårar otroligt mycket. Men också motsatsen totalt. Och det är att vi är en ganska öppen organisation. Som berättar om våra aktiviteter. Och som inte har så många hemligheter. Vilket också gör då att det inte blir så intressant att infiltrera oss. Eller lägga det arbetet. Så att det krävs alltså väldigt mycket arbete för att komma åt någon information. I och med att vi är ganska slutna. Samtidigt som man ändå inte får så spännande information. Som att vi ändå är väldigt öppna. Skulle man kunna säga. Men det finns fall under organisationens historia där personer som idag har lämnat oss har betett sig väldigt illa och förrådit vår organisation på ett sätt som det är lätt att misstänka att de antingen har blivit avlönade av systemet eller att de genom utpressning för att inte avslöja några graverande hemligheter eller detaljer om dem och så vidare har hjälpt systemet på olika sätt då, eller säkerhetspolisen. Och det är ju tyvärr ett par sådana personer som har varit någorlunda högt upp i hierarkin i organisationen och tyvärr så minst en som åtminstone fortfarande är aktiv i den nationella rörelsen.
Mm. Precis, men de har inte varit, de har blivit uppköpta längs vägen om det nu stämmer. Då. Men det kan jag absolut tänka mig för jag tänker på två personer direkt och båda de två har ju drivit kampanjer för att i princip förinta motståndsrörelsen. Och det känns verkligen som att de har agerat på systemet inrådan.
Mm. Jo, sen är det ju svårt att bevisa rakt upp och ner men man... Det kan ju finnas en hel del indicier. Och det finns det ju i de här två fallen i varje fall som pekar på det.
Mm. Ja, Vad skulle en infiltratör kunna tänkas arbeta med då?
Ja, det mest klassiska, det man tänker på direkt, det är väl just att få information. Alltså få ta del av hemlig information på olika vis. Så att man kan lägga mer pussel. Men också då åsiktsregistrering, kunna få reda på mer vilka som är med och så vidare. Men det finns ju mycket, mycket, mycket mer som en infiltratör skulle kunna tänkas arbeta med än det här. Man skulle kunna tänka sig att infiltratörer skulle kunna arbeta aktivt med och skapa motsättningar inom en organisation. Genom att skapa sådana här grupper i gruppen som vi pratade om under nyheten. Genom baktalning och ryktesspridning inom organisationen. Genom att påstå att någon är infiltrerad eller att någon är en agent. Till exempelvis. De skulle kunna jobba med brottsprovokation. Och kanske till viss del även plantera bevis för att nå som brottsprovokation. Och där tänker jag till exempel att en agent i motståndsrörelsen skulle ju aktivt kunna försöka påverka människor just till att ta till vapen. Till att det räcker inte längre med flygblad, nu måste vi göra andra saker. Och den här typen av snack, det skulle ju just en agent kunna jobba med, en sån typ av sak. För att få motståndsrörelsens medlemmar att börja ägna sig åt brottslig verksamhet. För att kunna sätta dit de medlemmarna, men också kanske på sikt att kunna förbjuda organisationen på grund av en sån anledning. Eller legitimera ett förbud av organisationen.
Ja, om jag bara får lägga in en sak så var det ju exakt det de gjorde i Tyskland mot NPD. Men det misslyckades ju faktiskt. Det var ju 2003 så försökte de ju förbjuda NPD då. Och det visade ju sig att NPD var ju totalt infiltrerat av hemliga agenter från säkerhetstjänsten. Och de hade ju kommit väldigt högt upp, ända till partitoppen. Och det de gjorde, det var ju att de hetsade till olagliga metoder. Men domstolen kunde inte avgöra huruvida de här olagliga metoderna hade skett. Att det var partiets önskemål att det skulle ske så. Eller om det var ett resultat av de här hemliga agenternas subversiva verksamhet inom partiet.
Nej.
Så därför så kunde de inte förbjuda NPD. Men ja, där arbetar man ju precis som du säger, genom brottsprovokationer helt enkelt.
Ja. Nej, det är som sagt, det låter kanske helt otroligt, men ja, det så arbetar de uppenbarligen, och det finns ju fler fall som det du säger. Vi har ju ett otroligt känt fall, är ju gammelmodigt dock, men det bevisar hur länge de har hållit på med sådana här metoder. Det är ju Ku Klux Klan i Amerika som helt klart var tillräckligt stora och hade tillräckligt stort folkligt stöd för att ha kunnat genomföra en revolution i Amerika om de hade velat, men som ändå inte gjorde det. Och där det också visar sig då att väldigt, väldigt, väldigt många, jag har läst siffror om det, jag kommer inte exakt ihåg dem, men extremt många högt uppsatta inom Ku Klux Klan var just CIA eller FBI-agenter. Vi har Combat 18 i England som jag vill minnas att det var den högste ledaren som visade sig vara en MI6-infiltratör då, och så vidare. Så att det är ju där kanske vi till och med kommer så långt som att vi kan prata om att det handlar inte bara om att de har infiltrerat en organisation, utan det kan teoretiskt till och med handla om att det kan vara systemet som skapat en organisation från grunden. Eller det finns ju åtminstone den möjligheten för agenter att arbeta på det viset också. Och då är det ju verkligen definitionen av en kontrollerad opposition. Det vill säga att systemet skapar sin egen opposition för att kunna styra den, istället för att massorna då ska knyta sig samman i en riktig opposition, så att säga.
Ja, där sägs det ju att det verkar ganska belagt också dessutom att Rysslands Zjirinovskis liberaldemokratiska parti, som dock inte är särskilt liberaldemokratiska, utan de tolkas lite mer som ultranationalister, men det partiet lär ha skapats av systemet som en falsk opposition till det rådande regeringspartiet då. Men som det ser ut nu så verkar de ju kanske stå på egna ben. Helt enkelt. Alltså att de har en egen agenda inom partiet, om man säger.
Precis, och så kan det ju också vara. Alltså det finns ju så många lager av det här som man bara kan inbilla sig liksom. Alltså för att det här blir ett väldigt djupt och tungt spel vi är inne på nu och med mycket spekulationer. Men precis så kan det ju vara att ett sånt här parti kan ju till och med bli bra på sikt. Eller hyfsat bra liksom. Fast det har skapats av systemet. Men det hade blir antagligen ändå inte lika bra som en verklig opposition hade blivit. Eller det tar längre tid för det att bli bra än vad det hade blivit om det hade varit en verklig folklig oppositionsrörelse från grunden. För sen har vi ju också till exempel, jag var ju inne tidigare på counter-jihad-rörelsen och hur den har infiltrerats av judar och kommit att dominera stora delar av den nationella rörelsen. Och där har vi också exempel i Sverige som är Sverigedemokraterna till exempel, som ju helt klart är en kontrollerad opposition. Jag skulle nog vilja gå så långt som att jag kan garantera att Sverigedemokraterna inte skapades av systemet, men mer eller mindre så är det ju en kontrollerad opposition idag, åtminstone av sådana här grupper i gruppen, alltså intressegrupper inom Sverigedemokraterna som har sin lojalitet till helt andra saker än det nordiska folket.
Mm. Ja, absolut. Sen skulle jag vilja, nu vill jag inte riktigt förminska den här frågan. Det är bra att vara lite paranoid åtminstone. Men jag tror att det är så att i Sverige, när det gäller infiltration av riktigt nationella grupperingar, så är det relativt ovanligt om man jämför med Tyskland, USA och så vidare. Vi har inte riktigt den traditionen. Om man tittar på IB, nu finns det i och för sig fall av infiltration där också, men det gäller ett fall av FNLs koppling till en jordansk gerillarörelse. Så att det handlar ju om rent kriminella saker, kan man säga. Men utöver det så var det väldigt mycket övervakning. Övervakning är vad systemet sysslar med i Sverige, framför allt. Däremot, jag säger inte att det inte finns infiltratörer, men jag tror inte att en organisation som vår kommer aldrig bli genominfiltrerad som den blev i Tyskland. Dels av det, på grund av det du säger, att det är mycket svårare för en rörelse som är sluten när det gäller just ansvarspositionerna. Men även att den här traditionen inte riktigt finns i Sverige.
Mm.
Ja, men till den stora frågan i läsarbrevet då. Hur skyddar man sig bäst och hur stor är risken att det hela övergår till en olidlig intern kultur av misstro och paranoia?
Ja, rent tekniskt så kan man ju skydda sig en hel del. Alltså om man tänker den här signalspaningen till exempel, inte infiltrationen, så kan man ju skydda sig genom att använda krypterad kommunikation i så hög utsträckning som möjligt. Genom att i så hög utsträckning som möjligt inte överhuvudtaget prata digitalt, utan prata ansikte mot ansikte med varandra istället, och utan att ha telefonen med sig i fickan ens en gång då. Sen är det ju som vi har varit inne på, både du och jag har varit inne på här, att vårt hierarkiska system, det gör ju att ska någon kunna infiltrera oss och faktiskt få tillgång till information som skulle kunna vara värde, eller komma så långt så att man faktiskt kan påverka organisationen på riktigt i en riktning som vore bra för systemet men inte för vår organisation och inte för vårt folk, så måste man vara med i vår organisation väldigt, väldigt länge. Och man måste offra oerhört mycket tid, oerhört mycket engagemang, ta ganska stora risker. Så man kan säga att för att komma till en position där man faktiskt skulle kunna påverka vår organisation, så måste man först själv hjälpa kampen framåt oerhört mycket under en ganska lång tid. Vilket, det gör ju det rent rationellt, så gör det ganska svårt för dem att faktiskt vinna någonting på det. För att Ja, ska en person vara med oss och vara superdriftig och lojal och jätteduktig kämpe i 5 års tid liksom, så har vi ju faktiskt ändå fått ut någonting av den personen. Och med allra största sannolikhet så kommer vi ju ändå uppdaga och krossa det eventuella kuppförsöket eller försöket liksom att styra organisationen i en felaktig riktning ändå. Så ja, då har systemet bara hjälpt oss med att ha en man som hjälper till i 5 år liksom. Men vad gäller det här med skydd och paranoia, så är det ju som med så mycket annat en väldigt, väldigt fin balansgång. Man får ju självklart aldrig helt släppa garden. Man måste ju vara på sin vakt. Men samtidigt, och speciellt det som att vi ändå är som sagt en ganska öppen organisation, så måste man också vara fullt medveten om att för mycket paranoia faktiskt skadar organisationen avsevärt mycket mer än vad en faktiskt infiltratör skulle kunna göra. Vi skulle såklart kunna vara en organisation på 10 personer där vi var helt säkra på att ingen hade någon annan agenda än att det ska gå så bra som möjligt för vår organisation och för vårt folk i förlängningen. Men nu är det ju då inte ett litet pålitligt grabbgäng vi vill vara, utan vi vill ju faktiskt vara och bli en organisation som ska kunna utmana det här systemet av makten i landet. Och då krävs det också att vi faktiskt inte är paranoida, utan att vi har garden där, men vi har den ganska långt ner. Vi är öppna, vi släpper inte helt på vårt säkerhetstänk, men vi tar ändå hellre risker för att faktiskt det är det som behövs för att komma någonstans.
Bara för att någon har en avvikande åsikt eller någonting, så behöver inte vi misstänka att det här måste vara en infiltratör. Däremot om den personen har avvikande åsikter kontinuerligt om väldigt mycket på skadligt sätt, så är det ju såklart, då åker ju garden upp.
Precis, precis. Men vi måste ändå liksom vara, vi måste tro på oss själva och vår förmåga att vi faktiskt står för den bästa världsåskådningen, och att vi därför kommer forma folk till att bli nationalsocialister, och att vi därför kan tillåta avvikande åsikter, som sagt, exempelvis. Så att, och sen givetvis är det extremt kontraproduktivt om man ska gå runt och inte kunna lita överhuvudtaget på folk och bara tänka sig att alla kan vara en infiltratör och så vidare. Och där menar jag att skulle vi alla gå runt och ha ett sånt tänk, så skulle det vara otroligt mycket skadligare för organisationen än vad en faktiskt infiltratör skulle vara. Så sen har vi också vissa andra metoder som vi faktiskt arbetar med för att kunna identifiera infiltratörer, men det är saker som jag inte vill gå in på djupare än så här. Men som om inte det skulle räcka med allt andra, så finns det en del andra knep också.
Vi har ju även ett väldigt stort skydd tack vare vår ideologi, där våra åsikter i stort sett är fastlagda. Det kommer inte gå att påverka oss att bli liberaliserade i rasfrågan eller judefrågan, utan vi bekänner oss till vår ideologi där det är fastlagt.
Jo, absolut.
Nationalsocialismen, dess viktigaste mål är att säkra rasens överlevnad. Vi skulle aldrig kunna bli rasliberaler, helt
Nej.
Enkelt.
Nej, absolut. För då blir vi någonting helt annat. Då måste vi först bli någonting helt annat i sådana fall.
Ja, den dagen vi börjar byta namn när vi inte behöver det. Det är en sak om vi blir förbjudna och kanske måste trixa lite. Men när vi börjar byta ism, då ska folk börja fundera på om vi gör det utan anledning. Mm, mm. Eller utan att yttre tvånget.
Kommer jag någon gång och säger att men jag tror att det är bättre för vår organisation om vi slumpmässigt liberalt uttalande. Då ska folk börja passa sig.
Mm, ja, precis. Ja.
Nej, men jag vet ju såklart att det aldrig kommer att ske. Och som vi har varit inne på här tidigare, så visst blev vi pressade av systemet på olika sätt och förbjudna hit och dit och så vidare. Då kan det ju tänkas att vi tvingas göra vissa anpassningar. Men att vi skulle göra det bara av anledning att bli mer populära eller växa mer eller någonting, då är det någonting som inte stämmer.
Okej. Tror du att det är många som, precis som Bosse då, nästan har lite svårt att tro på oss när vi pratar om den här övervakningen för systemet.
Ja, jag vet att det är så. Men där har ju också våra... Det finns ju ett par, tre stycken i varje fall ljudfiler som vi har släppt på Nordfront där vi visar liksom på hur Säpo-agenter har kontaktat våra medlemmar och försökt prata med dem om saker. Det har ju faktiskt hjälpt en del, precis som Bosse skriver också, att han knappt fattade att det var sant förrän han själv hörde de här samtalen. Liksom. Men det är väl helt naturligt att man inte förstår att det är på det viset som det är. Alltså, det blir alltså surrealistiskt att prata om. För mig så är det verklighet att det är så här. Det är helt självklart att man förstår att ens telefon är avlyssnad. Liksom. Men jag vet ju att för vanligt folk så är det ju inte en självklarhet. För vanligt folk så... Ja, jag förstår att man liksom tror att vi är helt galna och paranoida. Men vi är verkligen inte det. Utan vi är 100% ärliga när det gäller det här. Sverige, hur chockerande den kan låta, så Sverige är inte en fin och trevlig demokrati med yttrandefriheten och rättssäkerheten garanterad för generationer framöver, utan Sverige är mer eller mindre en diktatur som med alla till buds stående medel bekämpar opposition på de sätt de kan. Och det här är reella sätt hur de faktiskt bekämpar oss, och anledningen till att de gör det är för att de är rädda för vår tillväxt. De är rädda för att vi är en sann opposition som de vet om, precis som vi själva vet, kommer att växa drastiskt när rätt tid är kommen. Så att, ja, nej, jag vet inte, jag ska kunna övertyga någon mer än att jag får hoppas att folk kan ta mig på mitt ord. Eller så får de ju ansluta sig och själva se hur det fungerar.
Ja, så du kommer ju från NSF då, eller Folkfronten. Mm. Han du jobbade med tidigare. Jag vet att du har sagt tidigare, det här var ju väldigt länge sedan då, men att när du gick med motståndsrörelsen så utsattes du, ja, för repression som du aldrig tidigare hade sett egentligen. Väldigt stor skillnad.
Ja, och jag har hört sådana åsikter från flera andra som har varit med i andra organisationer också för den delen. Så att det stämmer ju. Man har ju ett extra ont öga till oss av ganska logiska skäl då i mitt tycke, som att vi är den farligaste organisationen i deras ögon, för att vi är de som på riktigt kan åstadkomma en förändring i det här landet på sikt.
Ja, nu kanske någon som har lyssnat på det här programmet har skrämts från att ansöka till oss, då de kanske inte vill få problem med polisen eller vill bli avlyssnade. Har du något att säga till de människorna?
Ja, som med allting annat så får man väl säga, vad är egentligen viktigast? Alltså, det är ju en fråga vi måste ställa till alla. För att vi är helt öppna med att det är inte bara en dans på rosor att ansluta sig till oss. Vi är helt öppna med det i artiklar, vi är helt öppna med det här i olika poddar och i ledarperspektiv. Vi är öppna med det på våra rekryteringsmöten, talar vi om för människor att det kan ge dig konsekvenser att du ansluter dig till oss. Men i alla de här lägen så gäller det ändå att avgöra vad som är viktigast. Är det viktigast att du ska slippa få problem med polisen, slippa vara avlyssnad? Är det viktigare liksom än att vårt folk dör ut? Är det viktigare än att din dotter gruppvåldtas av främlingar och att du har ett system som lägger resurser på att lyssna av mig och Fredrik Weiland när vi pratar med varandra i telefon? Är det viktigare att de lägger resurser på det än att de utreder den här våldtäkten som din dotter har varit med om? Och så vidare. Alltså, man måste ju ställa sig de här frågorna. Och är man en normalt funtad människa, skulle jag vilja säga, är man en rakryggad man eller kvinna, så förstår man ju att kampen är avsevärt mycket viktigare än några repressalier som systemet någonsin kan utsätta en för. För att, det är ett värre helvete att leva i det samhälle som de håller på att skapa än vad det är och leva i det helvete de teoretiskt kan skapa för oss som ingår i opposition. Och sen tycker jag också faktiskt att man hoppas ju åtminstone att folk med rättspatos, att de faktiskt snarare tvärtom, att de blir triggade till att vilja ansöka till vår organisation, att de faktiskt inspireras till kamp när de hör hur sinnessjuk det här systemet är och hur de faktiskt behandlar sådana som har avvikande politiska åsikter. Alltså sånt som folk kanske tror bara äger rum i Kina. Det äger faktiskt rum här och nu i Sverige mot politisk opposition. Det har ingenting med kriminalitet att göra. Och det om något borde också få åtminstone en viss typ av människor att faktiskt reagera och faktiskt agera. Och det bästa sättet man kan reagera och det bästa sättet man kan agera på, det är ju med oss i motståndsrörelsen. Så ja, det är väl det jag har att säga om saken. Och som kanske får bli de avslutande orden som vanligt är. Ansök till motståndsrörelsen. Kom med och gör skillnad.
Absolut. Gör det. Och därmed så avslutar vi programmet och då vill jag uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll. Ni kan skicka ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg på mailadressen ledarperspektiv@nordfront.se. Ni kan skicka positiv såväl som negativ kritik. Och har ni en lite slant över så skicka det till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande. Hej!
Tack och hej!